Det är tisdagen den 23 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Idag tänkte jag vi skulle prata om ansvar. Med makt följer ansvar, det vet alla svenskar, och det är någonting vi också lär våra barn. Den som har möjlighet att bestämma över hur saker ska vara är också ansvarig för hur det blir. Det är både logiskt och följer de flestas uppfattning om rätt och fel. Men hur fungerar det där egentligen i praktiken när det kommer till hur vårt land styrs och förvaltas? Följer makt alltid ansvar? Vilka konkreta metoder finns det för att bestämma, fördela och framförallt utkräva ansvar? Och vad händer när någon eller några brister i ansvar? Det ska vi prata om idag, och det är jätteglad att hälsa två gäster välkomna. Inga-Britt Ahlenius, kolumnist på Sidan, tidigare bland mycket annat generaldirektör på Riksrevisionsverket och chef för FNs interngranskning. Varmt välkommen hit, Inga-Britt.
Tack så mycket.
Nu har vi med oss Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Varmt välkommen du också, Olle.
Tackar, tackar.
Inga-Britt, du skrev ju om det här ämnet på Ledarsidan i förra veckan, och jag tänkte att den texten ska vara lite ledning i det här samtalet. Då skriver du bland annat, om vi ska börja lite formellt, att den svenska grundlagen lämnar ett tomrum när det gäller ansvarsutkrävande. Hur menar du då? Är det ingenting som grundlagen säger någonting om?
Ja, det där låter ju väldigt myndigt, men i själva verket så citerade jag ju några statsvetare, nordiska och svenska, som hade skrivit precis just det här i en studie av den svenska konstitutionen, regeringsformen, för ungefär 20 år sedan. Och jag tyckte att det var bra som rubrik, och jag kunde också säga att det har inte hänt någonting i de här frågorna på 20 år, och med den här bristen på processer och regler för ansvarsutkrävande.
Och det här låter ju lite märkligt, att grundlagen inte är så tydlig med det här. Håller du med om det, och vad beror det i så fall på?
Jo, men det ligger väl en del i det. Och ja, vad det beror på, det kan man ju fråga sig. Men det här med ansvarsutkrävande, alltså kontroll är vi rätt bra på i Sverige. Men när det kommer till själva utkrävande av ansvar, så är vi inte ofta så intresserade av det. Utan vi är mer så här rationellt förnuftiga, att ja, vad skulle man kunna lära sig av den här dumheten som Nisse har gjort här nu då? Alltså att man försöker lära sig av misstagen istället för att utkräva ansvar. Och ibland är det nog så att i en rättsstat så behöver ansvar utkrävas.
Inga-Britt, vi är bra på kontroll men sämre på att peka ut folk eller utkräva ansvar helt enkelt. Mm. Varför är det så, tror du?
Ja, det är kanske en kulturfråga, jag vet inte. Å andra sidan så tror jag också att den där kulturen då har försvagats och förändrats över tid. Jag håller med Olle om att vi snarare vill säga, vi ska inte söka någon...
Vi ska inte jaga syndabockar,
säger man. Vi ska inte jaga syndabockar, vi ska blicka framåt och dra lärdom av vad det är för fel som vi har gjort. Och ingenstans i de stora utredningarna av de verkligt stora katastroferna i den offentliga verksamheten så utkräver man egentligen ansvar. Utom i ett enda konkret fall, och det tycker jag är väldigt intressant, nämligen tsunamikatastrofen. För där dristar sig faktiskt utredaren Johan Hirschfeldt att konstatera att det var statsministern själv som var ansvarig i vissa specifika hänseenden. Nu hände ju ingenting efter det, men det var ändå intressant att utredaren faktiskt pekade ut en ansvarig person.
Mm. Vi ska återkomma till såväl tsunamin som andra sådana här katastrofer när ansvarsfrågan blir brännande. Inför det här samtalet, jag kollade lite snabbt regeringsformen som man gör. Det stod faktiskt inte så mycket om ansvar där. Regeringen är ansvarig för riksdagen, men det vet ju alla. Men i övrigt var det ganska tomt. Inga-Britt, du skriver ju att Sverige saknar en ansvarskultur. Hur definierar du en ansvarskultur? Vad är det egentligen?
Ja, jag menar att ansvar är inte bara ansvar gentemot regler, utan det handlar om... enskilda människors känsla för det ansvar som man har och som måste särskilt följa efter en hög position i den offentliga verksamheten i staten, där man ju ändå ställer särskilda krav redan i regeringsformen på att besitta och utöva ett ämbete i staten. Alltså det är en kulturfråga, skulle jag vilja säga, som handlar om ansvar. I engelsk civil service så finns det där väldigt hög grad, och att man efter en stor katastrof så förklarar man att man avgår. Det ser vi ju inte i Sverige. Det finns aldrig någon som avgår. Därför att någon har kommit på att man har begått grava fel.
Okej.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Om vi nu börjar med att prata om kultur, vad säger du som jurist? Det svenska systemet, bygger det på att folk själva ska finnas en kultur av ansvar, om det är någonting man ska känna utan att kanske få en paragraf i huvudet? Eller hur är det egentligen tänkt att fungera? Vad våra grundlagsfäder och lagstiftare, hur har de tänkt det här?
Ja, det kan man fråga sig. Men alltså ansvar, det finns ju lite överallt i rättssystemet. Det var ju bra att Inga-Britt tog upp exemplet England, för där har man till exempel en gemensam code of conduct för alla statsanställda, statstjänstemän. Det är ju sånt som vi helt saknar i Sverige, alltså någon slags gemensam standard, moralisk standard för vad man ska göra och inte göra, och inte bara moralisk utan rättslig också. Det har vi ju inte här, utan vi får falla tillbaka på massa olika regler i förvaltningslagen, i brottsbalken och lag om offentlig anställning med mera. Så att vi har ju en helt annan syn på ansvar här i det här landet mot vad man till exempel har i England.
Nu nämnde jag ju regeringsformen, nu pratar du förvaltningslagen. När man ska börja liksom pussla ihop bilden av ändå hur ansvaret rent formellt ser ut, vilka lagrum är det man ska titta på, och är det en enkel sak, eller så att säga, behöver man vara expert för att pussla ihop bitarna? Vad säger du, Olle?
Nej, alltså det, juridik är ju ingen, det är inte raketforskning på något vis. Men reglerna är som sagt utspridda. Det är ju det. Men det precis som Inga-Britt säger, det finns grundläggande krav i regeringsformen. Man ska vara saklig, man ska vara opartisk. Och sen så fortsätter det med jävsregler i förvaltningslagen också i kommunallagen. Och så har vi de här skarpa redskapen som till exempel 21 brottsbalken, tjänstefelet som ju vi har utarmat i Sverige. Det gjorde vi 1975 och sen dess har vi liksom inte hanterat det. Och dessutom ska man ju tillägga, vi är vansinnigt dåliga på att utkräva tjänstefel även om när det faktiskt är fel vid myndighetsutövning ska det vara. Så att reglerna är utspridda lite kors och tvärs, men alla offentliga tjänstemän ska naturligtvis känna till de här reglerna. Det är ju liksom grundkurs 1A.
Vad säger du, Inga-Britt, som har jobbat många år i statlig tjänst? Den här utspridda ansvaret som finns på olika håll, är det så att säga levande materia för tjänstemän? Vet man att det finns och hur det ser ut och hur fungerar det?
Dessvärre så tror jag inte det. Och jag delar helt Olas uppfattning om att vi saknar en code of conduct i staten. Alltså låt oss säga ett regelverk eller ett offentligt etos klargjort i ett dokument som alla har att förhålla sig till. Och det är ju bortom den strikta lagen och de strikta föreskrifterna som finns. Jag skulle vilja säga att detta som, ska vi säga, som ledstjärna eller som rubrik för mina insatser idag och i andra sammanhang om de här frågorna, nämligen Olavus Petri, gamla domarregler från 1500-talet. De finns ju, hoppas jag, fortfarande som inledning i den svenska lagboken. Och en av reglerna säger att lagen straffar icke allt det som hon icke gillar. För tu i lagen kan man inte räkna upp all misshandel, skriver man. Det vill säga bortom ett regelsystem som finns i lag, i strafflag och i annan lag, så står man ju där, generaldirektören, landshövding, med sitt eget omdöme och sin egen moral. Och det är där som det är så viktigt att ha den där code of conduct, så det finns en ribba.
Har det här varit på förslag någon gång, eller har det diskuterats skarpt i något läge att man skulle helt enkelt samla allting i en code of conduct?
OECD bedrev ett arbete omkring sekelskiftet för att man skulle skapa en code of conduct för OECDs medlemsländer, en code of conduct för tjänst i staten. Sverige var inte intresserat. Man mälde sig direkt ut ur det arbetet.
Vad säger du, Olle? En code of conduct, hur lätt skulle det kunna vara att skapa en sån? Och har det varit på tal någon gång?
Nej, det har väl aldrig varit på tal på något allvarligt sätt skulle jag tro. Och det beror väl på att vi är ganska omedvetna om de här problemen. Vi saknar ju korruption i Sverige till exempel, tycker vi ju själva. Fast den korruptionsskandalerna liksom roteras runt i pressen hela tiden. Men vi törs ju knappt kalla det för korruption när det är så uppenbar korruption. Till exempel att anställa sina kompisar. Det är liksom textboksexemplet på ren och skär korruption. Så att nej, vi, den allmänna uppfattningen är att vi behöver ingen sån här code of conduct för att vi är så självtillräckliga. Eller något liknande. Något sånt, tror jag.
Okej, ja, då kommer vi in på dagsaktuella saker när man anställer sina kompisar och sånt. Då tänker vi förstås på Länsstyrelsen i Stockholm just nu. Inga-Britt, vad tänker vi om det utifrån det vi diskuterar nu?
Alltså jag tänker fortfarande på det som står i domarreglerna. Alltså oberoende av vad JO kan komma med för resultat i sin undersökning av de 3-4 fall av brott mot anställningsförordningen heter det väl, så menar jag att en hög tjänsteman i staten ska ställas till ansvar för de krav på kvalitet, på oväld och moral och omdöme som man måste ställa på en person med hög befattning i staten. Mm. Utifrån regeringsformens bestämmelse om särskilda krav. Alltså staten är en särskild ordning. Det är ju därför den är reglerad redan i regeringsformen.
Nu nämner du JO. Det är en institution som de flesta hör talas om. Därifrån ska man, som det heter, utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter. Inga-Britt, JOs roll för ansvarsutkrävande, hur viktigt är det?
Jag tror att det bör naturligtvis vara viktigt, men jag menar också att det räcker inte. Nu är det så, och det ansluter till ju vad Olle just sa om korruption. Korruption finns ju som begrepp inte i svensk lagstiftning. Och när någon anmäler den här historien i Länsstyrelsen till åklagare i Ekobrottsmyndigheten, och så finns ju det mycket riktigt inte i lagstiftning, utan det måste ju anmälas på annat sätt, nämligen bedrägeri eller trolöshet mot huvudman. För det här förtroendebrottet, korruption, nämligen att använda sin egen position, att utöva makt genom att ge sig själv förmåner eller ge förmåner till vänner, politiska eller andra, det finns inte i svensk lagstiftning. Det finns till exempel i fransk lagstiftning, det vet jag, för det skrev jag redan om för 20 år sedan, alltså abus de pouvoir, nämligen maktmissbruk. Mm. Men det finns inte i Sverige. Och då blir ju situationen där att man kan säga, eller någon kan ju säga, ja, hon blir frikänd i det här med korruption. Och då är man alltså vit som snö. Så är det ju inte.
Olle, vad är din kommentar till det? Att maktmissbruk tror jag alla vi kan föreställa oss vad det är rent privatmoraliskt. Men i lagens ögon finns det alltså inget sånt brott i Sverige?
Nej, det gör ju inte det. Utan det som finns, det är ju tjänstefelet då. Och då ska det kopplas till myndighetsutövning. Och då ska man ju i ett sånt här fall, om vi nu fortfarande pratar om Länsstyrelsen, så är det ju myndighetsutövning att tillsätta en statlig tjänst. Så att det fanns ju ett utrymme faktiskt här för att väcka åtal. Och det som är lite spännande, det var ju att ungefär samtidigt som åklagaren la ner den här förundersökningen, så publiceras det en nyhet om att en annan åklagare åtalas för tjänstefel för att han har sett till att en kvinna, eller om det var en man, ja, som man hade ett förhållande med, fick en tjänst. Så att det är uppenbarligen så att det är dubbla standarder. Så att i ett sånt här fall skulle man kunna använda sig av tjänstefelet. Men det är väldigt ovanligt att man åtalar någon för att de har myglat med anställningar. För det här händer ju lite nu och då. Vi såg det i Statskontoret, vi såg det i Riksrevisionen, vi såg det även hos Riksåklagaren, att man gör så. Och ett av problemen med just de här frågorna, det är ju att man vill besätta tjänster med folk som man litar på och tycker har bra kompetens. Men det är inte så det ska gå till, och det står liksom redan i grundlagen att man inte får göra så. Mm.
Nu säger du att det är väldigt ovanligt att man döms för tjänstefel. Hur ovanligt är det? Hur många fall pratar vi om per år ungefär?
Ja, tjänstefel, det är typiskt de som åtalas för det. Det är poliser, åklagare och domare. Den övriga offentliga förvaltningen är i princip fredad från det brottet. Och det beror inte på hur det är utformat, utan det beror på vilken kompetens polis och åklagare har. Det tror jag man kan vara ganska säker på, för jag tror det känns främmande materia för dem att börja åtala tjänstemän eller lokalpolitiker, utan man gör det man är van med och det man känner till. Mm. Så att det är inte så självklart att det är lagstiftningen som är knepig, utan det är den tillämpning man har valt som är lite knepig.
Håller du med om det, Ingrid?
Ja, det är också så att när man förändrade tjänstemannansvaret någon gång 70-talet, så begränsade man tjänstemannansvaret till myndighetsutövning. Och då har man ju lagt åt sidan väldigt mycket av en verksamhet i en myndighet, till exempel. Jag vet inte, att signera ett anställningskontrakt, det måste ju vara myndighetsutövning till exempel. Men så mycket annat är ju inte myndighetsutövning. Så att det försvann en rad av frågor som man borde kunna hålla myndighetschefer ansvariga för genom en ny definition. Nu har ju regeringen lagt direktiv till en översyn av tjänstemannansvaret.
Mm. Är det någonting man borde utöka igen, tycker du, till som det såg ut förr i tiden?
Ja, jag tror det där kan nog Olle bättre besvara, men jag tror att det är inte så enkelt, därför att myndighetsvärlden ser annorlunda ut idag än man gjorde för 50 år sedan. Det är inte säkert att det är lika enkelt att återföra det precis på samma sätt som det stod ut 1975.
Ja, vad tänker du om det, Olle?
Nej, visst. Alltså, innan 75 så var det ju så att i princip alla felaktigheter man gjorde i tjänsten var tjänstefel. Och det kanske är att gå lite långt. Men däremot ska man nog fundera på den här utökningen. Absolut. Framförallt finns det ett stort svart hål, och det är ju offentlig upphandling. Där det finns en total frånvaro av personligt ansvar. Så det kan man ju då, har det visat sig i domstolspraxis, att det kan man i princip fuska hur mycket man vill utan att man kan fällas till ansvar för det. Och det görs ju, det vet vi, att offentlig upphandling är ju liksom en jättestor arena för korruption och kriminalitet.
Ja, jag håller helt med där. Men den där upphandlingsförordningen eller upphandlingslagen är ju lite grann släkt med att upphandla tjänster i verksamheten, det vill säga att hyra folk. Alltså upphandlingslagen sanktionerar ju beteenden där man överskrider bestämmelserna. Det är ju när det gäller att ge en tjänst åt en kompis är inte på samma sätt reglerat. Ett intressant exempel som de flesta kommer ihåg är väl Transportstyrelsen.
Mm, just det.
Ett par år sedan. Alltså, med den gamla lagen så hade ju generaldirektören ställts till ansvar enligt regeln och tjänstemannansvar för den lagöverträdelse som man gjorde i en upphandling då. Men det anses ju inte att upphandla internt sådär. Det anses inte vara myndighetsutövning. Jag håller helt med Ola att där är ju verkligen en brist.
Jag ska passa på att säga till lyssnarna att som Ingrid sa, det är ju på gång en utredning om en eventuell förändring i tjänstemannansvaret, och vi poddar om detta förra sommaren, tror jag det var. Om ni söker i poddens historia på tjänstemannansvar så hittar ni en gammal podd och vi diskuterar detta mer ingående. Ja, vi pratade lite hur det är i kriser när saker så här skiten träffar fläkten, som man brukar säga ibland. Då nämnde du, Ingrid, att då kan det ibland bli, ja, vid ett tillfälle, tsunami, då pekar du ut ansvar. Annars så har det varit svårt att fördela och definiera ansvar efter sådana händelser. Hur kommer det sig? Är det också en resultat av vår bristande ansvarskultur?
Ja, det är ju en del av ansvarskulturen. Det är så väldigt tydligt att vi vill inte söka syndabockar eller söka fel, utan vi vill försöka lära oss inför framtiden. Och jag ser det är ju en brist i den statliga regleringen, därför att man har ändå slagit fast att den statliga verksamheten, det är en särskild verksamhet. Den har särskilt skydd enligt regeringsformen. Alltså måste man också se till att den här basala pelaren, kan man säga, att man har en parallellitet mellan makt och ansvar, att det verkligen fungerar.
Mm. Olle, vad tänker du om när det har gått fel i vissa lägen, och sen så tillsätter man kommissioner och utredningar och så landar man i å ena sidan och andra sidan, och sen skulle vi behöva så att säga skarpare uttryck att det här, ja, vi kanske ändå ska leta syndabockar ibland?
Det skulle jag säga ligger väl i rättsstatens natur. Det är ju inte så att vi vanliga enskilda kan bryta mot lagar och regler och säga hoppsan, nu ska jag bättra mig. Det där ska jag kanske inte göra om, för nu fick jag ju som jag ville i alla fall. utan då kommer det ju en sanktion i huvudet på en. Och det borde ju naturligtvis gälla för alla, även för högre myndighetschefer. Och vid kris, alltså om vi pratar om kriser, det blir lite, en liten annan sak, så har det ju visat sig att vårt system är ju inte optimalt. Det här med självständiga myndigheter, ingen myndighet får lägga sig i vad någon annan gör. Statsråden får inte lägga sig i vad myndigheterna gör. Vi har kommunalt självstyre, regionalt självstyre. Alltså det är så mycket självständighet och självstyre. Och då blir det ju rafflande när en kris liksom slår över flera myndighetsområden. Ta det här snöfallet där folk satt fast i flera timmar. Ta pandemin och samma sak där. Coronakommissionen konstaterar att vårt system är liksom inte riggat för att hantera kriser. Men det lustiga med alla de här krishanteringskommissionerna, det är ju just att det utkrävs ju absolut inget ansvar någonstans ifrån. Och det, jag, någonstans tycker jag att det är en märklig situation i vårt system, i vårt samhälle, att, man, att vi liksom tolererar det här. Att ingen utkrävs av, på något ansvar alls.
Om man säger då ändå att målet är att vi ska lära oss inför nästa gång, gör vi det?
Ja, om, jag kan ta ett exempel. Någonting som vi har sett de senaste åren, det är ju att respekten för offentlighetsprincipen, som ju är grundlagsskyddad, den har ju nästan helt dött på våra myndigheter. Och vi har sett ganska många exempel nu när man raderar mejl, när man förstör dokument som journalister och andra försöker få ut. Och man gör det helt osanktionerat. JO gör ingenting, JO skulle kunna åtala, det där skulle absolut kunna vara tjänstefel. Men JO gör absolut ingenting, vilket innebär att beteendet fortsätter ju. Och det är ju det som är grejen med en sanktion och ett ansvarsutkrävande. Att man själv och alla andra ska förstå att så där får man faktiskt inte göra. Men det här görs, och det har vi sett i nästan runt i princip alla såna här olika skandaler och affärer på myndigheter. Så har det suttit någon rackare och raderat mejl, sms, förstört dokument, och det är helt strafffritt och det är inte acceptabelt, kan jag tycka.
Ingebritt, vill du haka på där?
Ja, jag håller helt med Olle, vi är ju rörande överens om det mesta. Alltså, det blir ju ingen läxa för framtiden om det inte, om inte någon hålls ansvarig, får avgå eller får något straff på något sätt. När det gäller att radera mejl, ja, det är ju ett flagrant brott mot grundläggande stadgaden och grundläggande kultur i svensk statsförvaltning. Men är det att radera, kan det vara en del av myndighetsutövning? Kan man verkligen ställa folk till ansvar enligt tjänstemannas ansvarsreglerna idag? Måste man inte ändra de reglerna då?
Ja, det beror på. Om det är någon som begär ut en handling, då har du ett ärende som rör myndighetsutövning. Om du då börjar radera, då har du ju gjort fel vid myndighetsutövning. Och det skulle man ju kunna beivra. Sen kan man naturligtvis ställa sig frågan, det kanske inte är myndighetsutövning om man med vett och vilja bara raderar allting utan att någon har begärt ut det. Det här blir väldigt tekniskt, men det är så lagstiftningen ser ut. Men man skulle absolut kunna skärpa upp ansvaret för att hantera offentliga handlingar. Det tror jag vore en bra idé.
Men finns det inte där regler kring gallring att det måste ske på ett specifikt sätt, eller?
Jo, visst finns det. Men du har ju fortfarande inga sanktionsregler.
Nej. Okej. Om vi ska vara lite konstruktiva och fundera på hur vi ska förbättra läget då. Nu nämndes England som ett exempel här. Ingebritt, om du vill titta ut lite, vad du har nämnt Frankrike också, utöver världen. Var är det man har lyckats bättre med att hantera ansvarsfrågor, tycker du? Har du något förslag?
När det gäller jämförelse mot andra länder så har jag faktiskt inga bra förslag. Jag kan bara jämföra oss med oss själva, hur det var tidigare och något bättre. Och jag håller också med Olle när det gäller problemet med fragmentiseringen i staten. Det där följer också av den reform som genomfördes i anslutning till att man också tog bort ämbetsmannansvaret på 70-talet. Men på 80-talet så genomförde man en styrningsreform som innebar att man delegerade mera makt och ansvar till myndighetscheferna. Man tog bort de gamla detaljerade föreskrifterna, reglerna om hur man fick utöva sitt ämbete och hur man fick använda sina resurser. Och generaldirektörerna, verkscheferna, myndighetscheferna fick ett ramverk att förhålla sig till. Det betyder alltså att de här reglerna mot vilka man kunde hålla myndighetscheferna ansvar, de är borta. Och då, där, det är det, där jag menar att man måste komma till den här frågan om det moraliska ansvaret, om kraven på omdöme och moral hos de personer som sitter på landets högsta ämbeten. Det räcker inte med att man har brutit någon regel. Det är illa nog, men alltså, det måste också vara att man ställer krav på kvaliteter i annan bemärkelse.
Mm, okej. Kolla med Olle också. Utländska best practice här. Har du några förslag på länder där man har lyckats reglera på ett annat och kanske på lämpligare sätt?
Jag tror vi kan skutta inte så långt österut. Finland till exempel har ju en del av det gamla tjänstefelsansvaret kvar. Och när jag brukar vara ute och prata om kommunalt lag och domstolstrots, så kan man ju bara konstatera att det är en företeelse som bara finns i Sverige om vi ska jämföra med övriga Norden. Därför att i de andra länderna så har man sanktionsregler för sådana saker. Och det finns inte här helt enkelt, utan kommunerna kan göra de mest otroliga grejer utan att det egentligen händer någonting alls. Och därför har vi en företeelse som heter just det, kommunalt lag och domstolstrots. Den finns inte i Finland, Norge eller Danmark. Så att vi är ganska ensamma om, i alla fall i Norden, om att ha just den här nästan totala frånvaron av ansvar.
Mm. Vad säger du om det här? Inga-Britt beskriver om en förändrad styrning då man liksom har frångått, gett större öppet mandat till myndighetschefer att agera lite som de vill helt enkelt, delegera ut. Hur påverkar det?
Jo, men det gör det nog alldeles säkert. Vad Inga-Britt sa, det var ju att man liksom delegerade ut uppgifterna och också ansvaret. Och det är väl där problemet har uppstått, att man har fått uppgifter. Men det verkar ju inte som att det finns något medföljande ansvar riktigt. Definitivt inte något som utkrävs i alla fall. Och det är ju en otillfredsställande situation, för det normala är ju att när man delegerar ut uppgifter så ska också ansvaret följa med. Annars detroniserar vi ju ansvaret, då finns det ingen som har ansvarig för någonting. Och det är en farlig situation.
Kanske det är som meningen att ansvaret ska försvinna. Men jag tänker Inga-Britt, vi är ju stolta i Sverige att vi har våra självständiga myndigheter. Här är inga ministrar som är inne och kladdar, utan vi litar på vår förvaltning och så vidare. Men har det ändå inneburit liksom att helt enkelt ansvaret inte har fått någon naturlig plats?
Alltså jag är en tillskyndare och en försvarare av den svenska förvaltningsmodellen som innebär att den exekutiva, den verkställande delen av staten är tudelad mellan regering och myndigheter som är operativa på fältet. Men då gäller det att regeringen håller sig till de här reglerna, att man också utnämner verkschefer, myndighetschefer som fyller kraven enligt regeringsform och förvaltningslag och lagen om offentlig anställning. Men om man på något sätt gör förvaltningen till ett kontor för regeringen som ligger lite grann i den reformprocess som startade med att man avskaffade tjänstemansvar på 70-talet, då är man i ett väldigt farligt läge. Sen brukar jag också säga att tyvärr så saknar vi i Sverige ett ord för ansvarighet. Ansvarighet säger inte tillräckligt mycket. I anglosaxiska länder så skiljer vi ju på responsibility, att ha ansvar, och accountability, att ha ett ansvar för att redovisa och redogöra för hur man har förvaltat sitt ansvar.
Olle, har du någon kommentar på det?
Nej, jag håller helt med. Jag skrev ju en avhandling om kommunal revision, och man får ganska svårt med orden när man ska börja prata om olika typer av ansvar och just accountability, alltså de man kan utkräva ansvar av. Nej, vi har inte riktigt sådana ord, och det är väl ett tecken på situationen i Sverige. Alltså språket brukar ju liksom visa hur situationen är, så att det är ingenting som vi liksom tänker på. Och när man pratar om ansvar så betyder det olika för olika personer också. Så man kan få en ganska förvirrad diskussion när man pratar med folk.
Mm. Inga-Britt, nu lyfter Olle, vi har pratat mycket om staten, men kommunerna, där finns det också stora beslut, mycket pengar det handlar om, mycket ansvar och sånt. Vad finns att säga om detta?
Så de flesta glömmer ju att den offentliga verksamheten består till 70% av kommunal verksamhet och kommunalt ansvar. Och det är där de stora pengarna finns, och det är där som de offentligt anställda i hög grad arbetar. Kommunen anställer ju mer än 1 miljon människor. De förvaltar närmare 2 000 bolag.
Mm.
Och man gör det i en reglering som är på något sätt medeltida. Kommuner reglerar som de vore små ideella föreningar. Det finns i lagstiftning, i kommunallagen, inga anställda i kommunerna. De som är tjänstemän, som ska kalla det tjänstemän i kommunerna, de är mera ser som slags konsulter. Det finns en ekonomichef eller en kommundirektör i en sen lagstiftning, men annars så är det är en verksamhet som Olle säger, där kan man göra praktiskt taget vad som helst. Och jag önskar Olle att du kunde också förklara, kanske med några exempel, vad det här med kommunalt domstolstrass och lagstrass innebär. För det är ju verkligen uppseendeväckande. Jag brukar säga att kommunerna, det är rena vilda västern.
Ge gärna några exempel där, Olle.
Ja, alltså det finns ju många exempel som helst. Men de klassiska exemplen, det startskottet för det kommunala domstolstrotset, det är ett fall som kallas för Gullspångsfallet, där man skulle helt enkelt ge ett stöd till en lokal näringsidkare, och så överklagar man det här, och så säger domstolen att det här får ni inte verkställa, det är verkställighetsförbud på det här, och kommunstyrelsen verkställer det i alla fall, alltså helt på tvärs med domstolens beslut om verkställighetsförbud. Och då åtalas man för tjänstefel och så frias man, för man tycker inte att det finns någon koppling till myndighetsutövning, vilket det inte gjorde heller. Och det var liksom startskottet för den här företeelsen. Innan dess tror jag inte kommunen riktigt hade förstått att man kunde göra på det här viset. Det har funnits 3, tror jag, minst olika utredningar som har konstaterat att så här får man inte göra. Eller rättare sagt, sån här situation kan vi inte ha i den svenska rättsstaten Sverige. Men ingenting har hänt efter det här Gullspångsfallet. Och då blir det såna här roliga situationer som att en kommun uppe i Norrland som gav bort sitt badhus för några kronor. Ja, det kan man göra. Alltså det finns massvis med saker som händer ute i kommunerna. Ett av de sentida moderna exemplen, det var ju när några kommuner fick för sig att man kunde vägra och ge socialt bistånd om inte de sökande kunde visa upp ett schysst hyresavtal. Och det där kunde ju vem som helst räkna ut att det var fullständigt felaktigt. Och man åkte på pisk i varje domstolsinstans, men man fortsatte i alla fall. Och jag är säker på att det finns kommuner som fortfarande gör på det här viset, trots att det är lagstridigt. Och framförallt sätter enskilda på pottkanten på det mest vedervärdiga sätt. Det här slår ju absolut mot de allra svagaste i samhället. Och det är tjänstefel, men det är ingen som är åtalad för det.
Det låter ju ganska likt Vilda Västern faktiskt. Jaha, om vi ska fortsätta med det konstruktiva, lite skarpa förslag. Har vi det på vad som konkret... Inga-Britt har ju varit inne på några. Olle, vad säger du om du fick ge råd till våra lagstiftare hur man ska förändra situationen till det bättre? Vad skulle det vara?
Ja, dels måste man ju se över upphandlingsregleringen. Där har vi ett stort problem. Och det är en korruptionskälla helt enkelt. Och sen så tror jag nog att det här med kommunalt lag och domstolstrots, det borde man nog tänka ett varv till. Det kan vi ju inte ha, för det är egentligen bara löjligt att man kan hålla på så i ett modernt samhälle utan att det händer någonting. Och respekten för beslutsfattare, framförallt på det lokala planet, den urholkas ju kraftigt. Och det är också en situation som inte är speciellt bra i en modern rättsstat, att förtroendet undergrävs hela tiden. Till slut vill folk inte vara med längre. Så att svenskarna är ju väldigt tåliga, det är ju uppenbart. Men sakta men säkert så eroderar det här förtroendet ut i takt med varje sån här konstig historia som man avslöjar på regional eller kommunal nivå. Så det ska man också se över.
Men varför händer det ingenting? Varför? Jag frågar mig, vad är det för skandaler som ska rapporteras i media för att vi ska få en reaktion från regering och riksdag i de här frågorna? Alltså den senaste skandalen som briserar i media, det är ju när kommunerna som har dåligt med pengar, de säljer sitt stadshus och sitt kulturhus och sina skolor för att få in cash, för att få in förstärkning i sin löpande budget. Och det rapporteras, men det händer ju ingenting. Därför att kommunalslagen är ju skriven så att ansvar utskrävs i allmänna val. Och det är ju politikerna eller kommunallagen som är ansvariga för allting. Allting som sker nere i kapillärerna är politikernas ansvar. Och ansvar utkräver man i de allmänna valen. Och då vet vi hur det ser ut i de allmänna valen. Där är inte enskilda personer som ställs till ansvar. Utan det är partier som man pratar om. Och valrörelsen är ju framåtriktad. Och kan vara 3-4 år efter att de här skandalerna presenteras. Men hur många skandaler ska presenteras för att riksdag och regering äntligen ska reagera, särskilt när det gäller den kommunala verksamheten.
Och hur specifikt vill du att man ska reagera? Vad ska göras?
Alltså, jag menar att vi måste ha en ny kommunallag. Detta är ju ett jättegrepp. Men jag tror att får man starta med direktiv till en ny kommunallag. Minsta reformen är ju i alla fall att se till att kommunerna, den stora kommunala verksamheten blir föremål för professionell oberoende revision som vi har i den lilla staten. I kommunerna finns ingen professionell yrkesmässig revision, utan revisorerna är folkvalda och granskar varandra.
Mm. Okej, en kommunrevision. Så småningom vill Inga-Britt ändra hela kommunallagen. Om vi återgår till att vi pratar stat och så att säga, hela den offentliga makten och vi ska börja sammanfatta. Vad tycker ni är det viktiga att lyssnarna tar med sig här när man tänker inför framtiden? Vad är liksom den stora knäckfrågan inför framtiden? Men vad säger du, Olle?
Ja, det är en bra fråga. Men jag tror ju så här att någonting som vi lite grann saknar i Sverige, det är ju liksom den här medvetenheten om att vi har problem med till exempel korruption. Vi törs ju inte det här med kompisrekryteringar, vi törs ju inte ens kalla det korruption utan vi kallar det för vänskapskorruption, vilket ju låter jättemysigt och någonting som man kan hålla på med en fredagkväll framför tv. Men det är ju korruption, kalla det för det. Man måste ju kalla saker för sitt rätta namn. Och vi har korruption och det har vi för att det bor en massa människor här. Det bor 10 miljoner människor och då får man också korruption och det är inget konstigt. Och vi är inte bättre än någon annan. Och därför ska man också snegla på utländska förebilder och se vad gör de i det här landet då för att få bukt med sådana här korruptionsproblem. Och sen är det nog också så, som har sagts i något sammanhang, att eftersom vi liksom låter den här korruptionen bara fortsätta och pågå, så har vi liksom inga motmedel mot den här mycket allvarligare hotet från den organiserade brottsligheten som håller på och äter sig in på myndigheterna. Och det kommer att bli ett mycket, mycket större problem än den korruption som vi ser idag.
Inga-Britt, du ska försöka sammanfatta det vi har pratat om idag för lyssnarna. Vad ska man ta med sig? Vad är det viktiga som behöver göras, så att säga?
Jag tror att man måste börja i det lilla, och då tycker jag att man kan återkomma till det som vi pratade om för en stund sedan, nämligen att man inför i staten en code of ethics, code of conduct, för att ange vad som är ribban för att arbeta i staten. Men det är en större fråga än så, för vi har ju eroderat staten genom den reformering som har ägt rum under ett antal decennier. Vi har ju avskaffat ämbetsmannen i staten. Ämbetsmannen har ju nu reducerats till att bli en tjänsteperson i regeringens kontor, kan man säga. Och det betyder någonting för hur den statliga verksamheten fungerar och inte fungerar.
Okej, det får bli slutord för idag, för det var det vi hann med. Stort tack, Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, för att du gästade mig idag.
Tackar.
Och stort tack, Inga-Britt Ahlenius, tidigare generaldirektör för Riksrevisionsverket och kolumnist på Ledarsidan, för att du gästade mig. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Och stort tack till er som har lyssnat idag också på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Övertygad om att det finns många tankar och åsikter om det. Men också om ni har förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.